Har du blivit räddad någon gång? Det är min rubrik idag. Och jag har en liten, kanske jobbig underrubrik till den idag också. Som jag inte riktigt vågar ha med er idag. Men jag väljer nog att säga den ändå. Det är nämligen döden på kollisionskurs med livet. Det blir en lång grej. Döden på kollisionskurs med livet, med stort L. Jag har ju nu gått igenom ganska många grejer med att studera och leva nära ordet. Det är liksom en sån omistlig del, tycker jag. Och det andra är att vi behöver hålla fast vid detta ordet som vi också studerar. Och jag har talat om att svara och förklara den kristna tron. Alltså det du går fram i din vardag. Svara och förklara den kristna tron på din arbetsplats eller ja, var nu är någonstans. Men så slog det mig häromdagen att det fattas en liten ingrediens som jag skulle vilja säga är helt omistlig. Det är mötet och erfarenheten med Jesus. Annars kan du läsa hur möt som helst. Du kan försvara hur möt som helst. Du kan hålla fast hur möt som helst. Men har du inte mötet eller erfarenheten med den uppståndne så blir det lite platt. Så därför ska jag lutta fram två exempel här nu som är från Markus 5 och Johannes 4. Jag vet inte hur det är med er, men nästan var gång som jag öppnar Bibeln så hittar jag någonting nytt. Det är inte det att texten är ny. Den är ju som han är. Men helige ande visar mig nya grejer varenda gång. Och jag tänker bara, men hur har jag kunnat missa det här? Så är det. Och jag såg en grej nu i Mörs när jag öppnade Bibeln. Och där hände något så. För den här första grejen är nog ifrån Markus 5. Där så är det en synagogsföreståndare. Och jag har länge stannat vid att det var en synagogsföreståndare. Men lite längre fram i berättelsen så beskrivs han som en far. Det har jag missat faktiskt. Han är ju pappa också. Hans enda dotter är sjuk. Och han får syn på Jesus och faller ner på knä inför Jesus. Och säger så här. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir, ordagrant, räddad. Det är det som han ber om över sin enda dotter. Så går han till Jesus. Gör detta, Herre. Lägg händerna på henne. Och så går ju Jesus dit och gör detta grejet. Och det var det jag upptäckte att så står det att när han då kommer fram, men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far. Och det andra upptäckte, och mor. Alltså hur kan det ha gått förbi mig? Men så är det. Barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa det till henne, Talita kum. Det betyder, flicka, jag säger dig, stå upp. Så Jesus kommer inte med en liten rekommendation. Han befaller flickan att ställa sig upp. Genast reser sig flickan och börjar gå omkring. Och hon var 12 år. Och gängen blir helt förundrade över vad som hade hänt. I den här berättelsen så är det ju en grej till. För här är liksom två grejer i en. Här får vi också möta en annan kvinna. Det är ju flicka som ber räddad nu först och främst. Nu är det en kvinna vars liv håller på att rinna ut henne. 12 års elände håller på att få sitt slut där. Hon har lagt ner allt hon ägde och hade. Hade hört talas om Jesus och tar detta som det sista alternativet och sträcker sig till Jesus och tar tag i manteln och så händer någonting i det ögonblicket. Alltså, det här är så kompakt och så mycket så det är ju en predikan att säga, men jag ska inte göra det nu. Men när det händer så sker någonting mycket, mycket speciellt. Alltså, förutom den här offentliga upprättelsen som kvinnan får här nu, så inbjuder Jesus henne till sin familj och säger så här. Min dotter, säger han till denna kvinna. Din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Här är 2 personer som blir räddade åt Jesus. Och Jesus visar så tydligt här att han har makt över sjukdom och han har makt över död. Han gör kvinnan helt frisk och fri ifrån sin plåga. Hon blir återinsatt i en gemenskap, i ett större sammanhang och får bli Jesu barn. Och den här dottern får liv. Så jag hade först, när jag skrev Markus 5 och 21 där, så skrev jag 2 plus 2. För det är 2 personer som får ett sånt dramatiskt möte. Men det är också 2 föräldrar som får sitt barn tillbaka igen. Som direkt blir påverkade åt detta mötet. Det andra är från Johannes 4. Det är ju när Jesus möter den samariska kvinnan. Och hon möter han där och de samtalar. Och jag tänker mig, jag såg den bilden framför mig som att när den går igenom, alltså när den lägger väskor på sån röntgen grej innan jag ska till en flygplats, så kan de ju se igenom väska. Och jag har sett på film ibland hur människor går igenom och så ser en ett benrangel som går så här, så ser en skelettet och någon kan få en picadoll och grejer, så ser den det. Den bilden tänker man nu att den här kvinnan har mitt framför Jesus. Hon står framför universums skapare och han ser rätt igenom hennes liv. Han skannar igenom och han gör det med ditt liv också. Och så ställer han en fråga till kvinnan. Gå och hämta din man. Och nu är ju skannern ganska hårt på. Jag har ingen, säger hon. Ja, det är sant det du säger. 5 har du haft och den du har nu är inte din man. Är du med? Hela livet syns inför skaparen. Det är ingen idé att ljuga inför Jesus. För han ser rätt igenom. Och då har det lyst rutt om du har gjort det. Det är liksom skärnen. Och jag tänker att när det här upptagas då vem Jesus är. För hon säger ju att jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Och så blir det en liten paus där, för då kommer lärjungarna. Och någonting händer ju här. Någonting händer där. Och jag tänker att det hade varit ett läge för denna kvinnan att lägga benen på ryggen och bara springa därifrån och aldrig komma tillbaka igen. Det gör hon inte. Hon går raka vägen in till stan och berättar vad som har hänt. Hör, jag kan ha hittat den. Här är han, kom igen. Och så kommer mängder människor till tro på grund av att hon har gett sitt vittnesbörd. Hon fick möta Jesus. Och så går hon och berättar om detta. Och i typ två verser så finns vittnesbörd och budskapet och erfarenheten med. För det står så här. Många fler kom till tro på grund av hans ord, alltså Jesu ord. Och det sa det till kvinnan. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt, alltså vittnesbördet. Vi har själva hört. Och vi vet att han verkligen är världens frälsare. De har fått vittnesbördet. De har själva fått sitta vid Jesu fötter och höra på hans undervisning. Och de har fått erfara, för de vet nu att Jesus är världens frälsare. Så det här är två möten med Jesus av rang, skulle jag vilja säga. Hur ser ditt vittnesbörd ut? Hur ser det ut? När delar du det sist med någon? Jag vet att jag delade delar åt mitt vittnesbörd för ett tag sedan. Men då var det mest utifrån kampen att komma tillbaka till kyrka igen. Och den våndan som jag bar på när jag kom tillbaka igen. Vad ska folk tycka och tänka om mig som vet ganska många grejer om mig? Det var den delen, men jag utelämnade en annan del som jag tyckte inte var så lämplig att ta på en gudstjänst. Men jag reviderar den idag. För det är det som det här kommer att symbolisera. Så av naturliga skäl så kunde jag inte ta med ett lock med öl idag. Det är vad den symboliserar. Det är en låda starköl, är det. Det är en kaffelåda, men jag fattar vad jag vill komma fram till. Det här kallar jag för den lilla räddningen. Så detta är vittnesbörd del 1. Det kommer en del 2 som är den stora. Min debut var alldeles för tidig med detta. Med alkohol. På tok för tidigt. Det är 18-årsgräns. Men i mopedålder, där någonstans, så började detta stället för mig. Och det här pågick tills jag var ungefär 29 år. Och utan ett gudomligt ingripande så hade jag inte varit här idag. Alltså det får plats 24 öl i en låda. Det är inte allmänbildning, det är bara en tråkig erfarenhet. När den har druckit en hel låda sån här, då är man inte i sina sinnes fulla bruk någonstans. Ännu mindre att köra en båd i 30 knop. Den kvällen gör jag det i alla fall. Och somnar under min färd i full fart. Lyckas i alla fall att kila båden mellan två trästolpar. Så båden gör ju så här i 30 knop. Och så vaknar jag ivant ifrån min medvetenlöshet. Och där jag menar, utan det här gudomliga ingripandet så hade jag aldrig kommit till stegen och aldrig kommit upp. Då hade jag inte varit här idag. Det var vad jag kallade den lilla räddningen. Den stora räddningen, den finns med under en alfakurs. Och det är ju 10 gånger som en alfakurs är det. Och för mig var det en otrolig kamp att i vuxen ålder gå på en alfakurs. Det var vånda utan dess like. halvvägs in i alfakursen så är man ju på en liten hike, en heligandeläger. Ja, det är fullständigt panik. Vad gör jag här? Jag måste komma härifrån. Det var min övertygelse. Men jag stannar kvar i alla fall och så kommer vi till gång nummer 10. Det är alltså sista gången som man har på alfakursen. Och då är det en stor som vi sätter i mitten. Och det är en jättestor ring. Är det någon som vill ge sitt liv till Jesus så är frälsningens dag idag. Och den frågan ställer jag här idag också. Är det någon som vill ta emot Jesus för första gången så är frälsningens dag idag. Du behöver inte komma hit just idag. Där, men vi kan göra det någon annanstans. Men där och då bestämmer jag för att nu eller aldrig. För jag fattar att när Jesus räddade mig ifrån den här olyckan så förstod jag att det finns någonting annat för mitt liv. Han har en helt annan plan. Och det kan jag avslöja för dig redan idag att han har en plan för dig också. Han har en plan för alla människor. Men där får jag lägga mitt liv i Jesu händer och bara bestämma mig. Nu gäller det. Det är nu eller aldrig. Och jag tar det här jobbiga steget och sätter mig på stolen. Och bara väljer och bestämmer mig att nu Herre. Nu är det du och nu är det jag. Jag tar rugg på dig Herre. Jag vill leva mitt liv med dig. Och så får gängen be frälsningsbönen och jag får stämma in i den. Och så är det igång. Här börjar verket. Sen kom kampen tillbaka till kyrkan igen. Den har jag ju berättat om, men det var jobbigt, ska jag säga. För allt det jag hade gjort, det tyngde mig jättemycket. Vet du, med skuld och skam och det man har gjort och det man känner och upplever. Det är som att den går med. Jag tror eller trodde att folk kunde skärna mig. Att folk kunde runtka igenom mig och se mitt liv. Precis så som kvinnan var inför Jesus. Så kände jag mig. Vad ska folk tänka om mig när de ser mitt innersta? Men jag var så fast besluten att jag skiter fullständigt i vad folk tycker och tänker. Jag måste mata med mig Guds ord. Jag vill vära i den lovsångstrummen och fylla mig och bara få njuta utav det. Det var inte alltid som man kunde sjunga med, men då kunde jag luta mig emot lovsången och vara buren åt den. Och så börja resa och så är det en lång, lång vandring. Det är inget jag ångrar någonsin, faktiskt. Så det är den lilla räddningen och det är den stora räddningen. Jag tror att det förstår min inställning till alkohol idag. För det vi gör vittnar också om någonting. Även om du kan sköta det, om man säger så. Så ger det ändå signaler. För hur ska vi kunna berätta för våra barn att använd inte detta om du själv gör det. Det finns inget förbud på det sättet. Men be den helige ande om upplysning över ditt liv. Och han kan lyfta det av ifrån dig utan bekymmer. Ingen skuld och ingen skam i det, utan han kan överbevisa dig. Han kan hjälpa dig. Men jag fick han hjälpa genom detta grejet. Jag har inte tagit en droppe sen den dagen. För då fick jag bestämma mig. Det här var inte bra för mig. Utan jag fick möta någonting som var så mycket större. Det var livet själv. Och han sa, ville mitt liv. Han vill ditt liv. Han vill dina barns liv. Han vill dina barnbarns liv. Han har någonting så mycket bättre att erbjuda. Låt er uppfyllas av helig ande. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske far för att du är allt igenom god Jesus. Tack Herre att idag är frälsningens dag Jesus.
Vi tackar dig för det, Herre.
Tack att du vill möta oss, Jesus, där vi är, Jesus. Och i dig, Herre, så är vi förlåtna, Jesus. Tack att du lyfter av oss bördor, Herre. Tack att du har gått den svåra vägen för våran skull, Herre. För var och ens skull, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Herre, du ser om det är någon som brottas med den här frågan om att är det dag som är dags att ge mitt liv till dig, Herre? Så ber jag dig, Herre, att du ska vara med dig, Jesus, och leda och påminna, Herre. Och ja, det är frälsningens dag, Herre. Vi tackar dig, Jesus, Herre. Tack att vi får sitta vid dina fötter och ta emot av det som du har att ge, Herre. Tack att du rustar oss, Herre, för vittnesbörd och tjänst så vi kan svara och förklara, Herre. Men tack för mötet med dig, Herre. Att vi får möta med dig, Herre, som är en levande Gud som vill ha en levande relation med oss, var och en, Herre. Tack för det, stora Jesus. Tack att du är fylld av nåd och sanning, Herre. I Jesu underbara namn. Amen.